Detta är kassett nummer 7, sida nummer 1, och det är fortsättning med Albert Larsson, Molin, Illinois. Kassett 7, sida 1.
Han var här i 26 också, då var han till Augustana och tala. Men jag tänkte, när jag skrämde julkort en gång, då tänkte jag, jag tror jag ska skriva att det var inte för mycket att sända kungen i Sverige ett julkort. Så jag skrev ett julkort. Och då tog jag det som orsak att han var med på båten när jag for till Amerika. Jag skulle inte ha skrivit, men jag tycker det är lustigt att skriva ett kort, för jag har lite ett minne att berätta. Och det var att vi påsteg samma båt i Göteborg den 12 maj 1923. Nämligen en liten ångare, Patricia, på svenska Lloyd-linjen. 3000 ton, inte stor båt. Den gungade på vågorna väldigt. Det var en som sa, när vi hörde det braka i båten på natten när vågorna slog. Nu brakar det i skrovet på den, sa han.
Gick den direkt på New York?
Nej, inte. No, så små båtar går inte över detta. Det gick över Nordsjön till London. Ja. Så vi tog den av de största båtarna, det är Homerick då, som gick på Southampton, England, till New York.
Så kungen, nu svarar han på kortet som du skrev?
Ja, han svarar ju inte, men jag tänkte, jag hörde inget. Men när jag kom in för rak för det, efter nyår, då var det brev, och det var ett brev från Royal Secretary i Stockholm. Så jag fick svar och de skrev det att det var tacksamt av brevet, och det var trevligt att få ett ord. Och kungen har själv läst brevet, sa han. Skrev så han. Och så där.
Så han uppförde sig bättre än svensk-amerikanen?
Ja, det var det. Och jag skrev att jag var uppfödd vid de långsmala Frykensjöarna i Värmland. Det var jag inte, men jag tyckte passa ändå. Så jag säger, mitt hem var så ringa, dess dörr var så låg, så skrev jag. Och så där vidare.
Jaha. Så det var 1923 det?
Ja.
12 maj?
Ja, 12 maj 1923.
Men kronprinsen var inte med över till Amerika då, utan han åkte över till London bara?
Han åkte till London då. Han skulle dit, han gifte sig då om jag. För hon dog, hon är Margareta som... I Sverige. Jag vet inte var hon var ifrån. Hon var från England, tror jag med. Jag vet inte riktigt, jag har glömt bort det. Men den andra var från England, det vet jag.
Louise, ja. Ja, just det. Hon var från England.
Ja.
Så du har åkt med fint folk då i gamla dagar?
Ja, det är ju så, det är ju som när jag träffar det förstås. Som jag säger, jag känner ju honom, men han känner ju inte mig.
Hur, om du ser tillbaka nu, Albert, vad har du tagit med dig från Sverige i kultur, hisseende och sånt? Är det dikt och litteratur och sånt?
Ja, det är nog ganska dåligt när du kommer fråga, för att ta med sig någonting, det vet
jag. Jag menar i minnet.
I minnet.
Utav gamla kulturdrag och sånt som du tänker. Gör du ungefär som en svensk? Eller har du blivit helt amerikanare? Vill du säga att du är svensk också när du tänker?
Väl, jag har ju tagit med mig som det har blivit här, som jag har varit nu i 63 år. Men hur det är så ser det ut när jag blir riktigt gammal nu, så ser det ut. Då tänker jag mera på det gamla och småtiden och skoltiden och det där. Då tänker jag mera på det. Jag tycker det är lustigt att jag tänker på flera kamrater och sådär, hur det var och hur det var och folk jag har mött. Och det minnena, jag tycker jag vill försöka hjälpa att komma ihåg dem. Så därför det är att jag minns också.
Men du har aldrig hissat någon svensk flagga utanför huset någon?
Hur?
Du har aldrig hissat någon svensk flagga utanför huset?
Nej.
Så när du lämnar Sverige så lämnar du Sverige?
Ja.
Du tog inte med seder och bruk som många gör, att de kan aldrig lämna till exempel, utan de är...
Ja, det är inget konstigt. Men jag tänker mycket på de gamla minnena, så det är därför det jag har ju skrivit också, för att det sitter i minnet. Nu vet jag inte om folk och de skriver, men de skriver ju mycket i tribunen om gamla minnen och andra också. Så, men det är ju inte så mycket det här av mitt eget minne. De här bitarna, det är ju som det hände i orten på min hemort, där var jag uppfödd. Och det var många lustiga gubbar, och därför det dessa passar att skriva om. Gamla gubbar som de hade olika temperament och så där vidare, och skräddare och skomakare och så där på den tiden, du vet. De gick i sugorna och gjorde skor för hela familjen, och de sydde för hela familjen. Skräddare, och det talar om alla historier som fanns. Medan de sydde och skodde och skor.
Ja. De hade med sig de sista nyheterna från det ena huset till det andra.
Ja, så höll det på. Och det där gick undan för undan. Då från hus till hus hörde de där. Och där brukade jag tala om det där, vad den där skräddaren talade om och så där, och vad han gjorde. Och vilka han nu ljög och talade sanning vet jag inte, men... Men så var det ju i alla fall.
De pratar mycket skitprat med förstås.
Ja. Så jag har en bit om två stycken sådana där gamla. Vad kallar du sådana där gubbar som är bemärkta utav skongar och skomakare? Jag glömmer det.
Original?
Original menar jag. Jag glömmer när jag ska säga de där orden. Original kallar de det. För de är pratmakare, och de vill ha ordet, vet du. De ska vara med, annars blir de rasande. Det var jaha, det här... Det... När man har blivit emigrant så tycker man om gamla minnen, och man tänker på sin hemtrakt. Och det är många från skräddare och skomakare och sådana där som man har minnen från, och det är lite. Så jag ska berätta vad jag kan hena. Vi emigranter har väl olika minnen från vår hembygd, vilket landskap man härstammar från. Minnen från gamla gråa stugor som ett gammalt par bodde i. Någon stuga var väl rödmålad med vita knutar. När vi var barn så var det ett nöje för oss att titta in till dessa gamla, ty de hade alltid både frågor och svar att ge oss. Och en smörgås eller ett äpple skulle vi ha innan vi gick. En gumma gav mig alltid en smörgås med så mycket gott på toppen så jag kunde knappt bita över den. Men det mesta intressanta var att hon satte smöret på med tummen. I den gamla goda tiden så kom skomakare till de olika hemmen i orten och gjorde skor för hela familjen. Likaså skräddare kom till de flesta hemmen och sydde för hela familjen. Många är de historiska berättelser som flödde från dessa skräddare och skomakares munnar, vilka ännu sitter kvar i ortens folkminnen. I hemmanet Mangen i Gräsmarkssocken är ännu minnen kvar från dessa gamla granngubbar av olika typer. En del av dem hade ett ganska hett temperament, så det blev kvickt ovänner, och ibland så kunde det bli ett litet saksmål. Men om några dagar så var de goda vänner igen. Jag ska försöka att samla ihop ett par minnen från Jöns i Tomta. Jag hörde aldrig något efternamn från honom, bara Jönsi Tomta. Han var ingen skräddare eller skomakare. Han hade ett litet lanthem samt en häst och några kor. Det var under slottetiden och Jöns hade ätit middag. Som sedan var på denna ort så skulle det alltid vilas efter middagen ute i det gröna i en skuggig plats. Jöns hade stövelskor på sig som han hade skurit skaften av. Och han hade hål på stortårna så hans ena stortå den stack ut en liten gris sprang omkring på backen och han kom över och nosade och slickade på tån. Men Jöns gav grisen en spark så han försvann för en stund. Men om en stund kom han tillbaka. Han tyckte väl att denna tå innehöll några välluktande kryddor. Så han ville slicka på den och så bet han i den. Nu blev Jöns så förbittrad att han hoppade upp och slängde grisen i stallvägen. Så det blev ingen julgris detta åren. Jöns hade två pojkar, tvillingar. Dessa hade redan under vintern tränat upp en bagge till boxa genom att sätta handen mot baggens skalle varje gång som fåren fick något att äta. Så blev han en riktig boxare eller stångare. Och detta blev ett riktigt nöje för baggen. Jöns hade nog inte reda på att pojkarna hade retat upp baggen till en boxare. Så när drivan smalt och det blev lust och vår så släpptes fåren ut på bete och de vandrade både hit och dit. Så en dag såg Jöns att gärdesgården började förfalla. På tiden som Jöns strävade med att reparera gärdesgården så hade fåren kommit ur buskarna och nu fick baggen sikte på Jöns och han ville nu pröva sin skalle på Jöns byxbak. Så han satte till några rapp och Jöns skyndade sig med att komma över gärdesgården, men för vart hopp hade han gjorde så klämde baggen till i Jöns byxbak. Smäll på smäll och småsmällar emellan. Men nu börjar ilskan att koka i Jöns och hans tålamod hade tagit slut. Han grep hastigt yxhammaren och rände den i baggens huvud. Och så var boxningskampen slut och över. Jag såg Jöns sista gången för 72 år sedan. Och det var ett litet minne från Jöns i Tomta. Så förflyttar vi oss till skräddar Lars. Han hette Lars Larsson. Och han bodde på ett ställe som hette Elestorp. Men jag hörde aldrig någon säga annat än skräddar Lars. Han sydde en kostym till mig år 1911. Så jag såg honom sista gången för 72 år sedan. Lars var en god pratmakare och han var den som ville ha ordet när det gällde. Han var också en full av rakartyg eller full av de dödas ben som de brukade säga på värmländska. En gång besökte han ett hemman som hette Borsjön, cirka 5 kilometer från Mangen. Inkommen där så var det ett stor kalas och full av främmande, och Lars blev sittande på en stol. Ingen talade till honom, och detta var inte Lars van vid. Så nu började han att fundera ut rakarsyg. Han bjöd sig själv upp och sade så här: "Nej Lars, sitt inte så här. Gå upp och ta en smörgås." Och så gick han upp och tog sig till sig allt vad han fann på bordet. Och så bjöd han sig upp på en sup och så en sup till. "Men jag kanske kommer att bli full." "Åh, det är inte farligt. Du tål allt mycket, Lars." Så han kalasade, tackade och sade adjö. "Jag kom riktigt i kalas här." Och så var han färdig med kalaset. Så träffar vi Lars på Sunne marknad. Han kom dit en dag före marknadsdagen. Så på sista dagen hade han gjort av med sina pengar. Och hungrig var han, men han ville inte tigga. Han var nästan rådlös. Men så fick han se en gammal gumma som satt vid en häst med en vagn. Hon hade ett stort kläde med olika sorters smörgåsmat. Han gick fram och hälsade: Goddag, mor. Det var länge sedan jag sett er." "Jag känner inte igen er", sa gumman. Jo, ni känner nog mig", sa "tänk efter. Men det är väl aldrig Nils i Höjdänga." "Jo, det är just vad det är", sa Lars. Och gumman bjöd på smörgåsar och skrädda Lars åt, och det smakade gott. "Nu måste jag ta mig bort till torget, men jag kommer strax tillbaka." Han var rädd att han kunde få frågor som inte han kunde svara på. Så han kom aldrig tillbaka, till han hade fått sina smörgåsar. År 1948 besökte jag Gräsmark kyrkogård, och jag fann en rödaktig granitsten. I den var hugget namnet Lars Larsson. Och jag tänkte att det skulle ha varit mera bekant om det varit inhugget skrädda Lars.
Men du kommer ihåg honom?
Ja.
Han gick runt i bygden och sydde kläder. Och både stora och små.
Ja. Ja, han var en riktig pratmakare. Ja. Och han pratade. Och han, vad det var, han var den bästa. Han bara pratade för alla. Så han blev arg när ingen talade till honom när han kom dit. Så.
Ja,
så han. Men då blev han ilsken. Så där började han att bjusa på mat på bordet, så han åt vilt.
Men du var mindre när du kom ihåg honom. Du var liten pojke.
Ja.
Vågade du prata med skrädda Lars?
Jag minns honom att lite grann före jag var 9, när jag var 8 år. För han kom och sydde till min farmors hem. Och på så vis, och jag var inne där var dag nästan, och då var ju skrädda Lars där och sydde. Så jag hörde och kände honom tidigt förstås. Sedan sydde han ett par byxor till mig när jag var 9 år. Nej, men på samma gång som han var till mina morbröder och farmor. Och farbröder och farmor, och sydde där. Sedan så var jag där och var lite dräng till mina farbröder och min farmor 1911. Och då, på den sommaren, då sydde han en kostym för mig. Han var god skräddare.
Var så, hade du köpt tyget till den?
Väl,
var det judar som gick omkring?
Ja, det var en jude som kom runt och sålde tyg. Och när jag var dräng där så köpte de tyget där. Så han fick synkostym för mig.
Visste de hur mycket tyg de skulle köpa då? Eller köpte skräddaren tyget?
Nå, det var 3 meter alltid färdig klupp till en kostym. Och det var nog för en kostym kläder sig.
Jaså.
3 meter tyg.
Och det räckte till väst och 2 par byxor eller 1 par byxor?
Ja, 1 par byxor. Det var alltid 1 par byxor på den tiden.
Alltså aldrig 2?
Nå. No.
Och så väst?
Ja, det var väst.
Så jag klocka i här?
Ja. Väst och ha klockan i. Och
hade
så,
du klocka?
Och så fällkniven i den andra.
Hade du klocka och fällkniv? Och
ja, ja.
Du hade hela uppsättningen?
Ja. Ja, jag har inte haft klocka, men jag fick en gammal klocka av en onkel. Så gick det till.
Så öppnade boetten då och tittade vad mycket det
är. Ja, ja, ja. 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 Så jag sen såg jag aldrig skrädda Lars. Jag var dit till gräsmarkssockern på besök många gånger efter sen när jag blev mer uppväxt. Så jag hörde inte tala om skrädda Lars. Och han var vad det kallas svår i munnen och fäktas med folk. Och
sen var det?
Ja, jag menar det. Han ville alltid ha en sup, du vet, om jag har lite smul. Och då beretas han med folk sådär. Så han blev lite smått ovän med dem sådär.
Så han var svår att kliva käft med oss?
Ja, vi var på en plats en gång med en farbror till mig. Och hur det var, han har varit här i landet då, min farbror. Hur det var, så han lugger där. De har köpt starka drycker då för påsk. Och då var han där i 2-3, han har lugget här i 2-3 dagar nu och söper, sa det. Och så kom han upp då. Då började han fråga min onkel, säger han. Vad politiker är? Han tyckte han skulle vara socialist och så där. Så han frågade min onkel. Vad är det du är? Är du så och så politiker? Är du vänsterman eller så? Ja, jag är ju ingen politiker. Jag har inte handlat med politiker. När jag har varit i Amerika så har jag glömt på det. Jag har inte tänkt så. Jag är just ingen politiker. Du är den sämsta person jag har mött, sa han. Som inte är någon politiker, sa han. Men då ska du tro han höger sten. Så min onkel, han började skälla på det och var väldigt liken. Och sa att du skulle inte vara så le mot folk som du är. När det kommer till dig och det syr, då skulle du bjuda på en kopp kaffe så där. Det var lite trevligt för att komma och besita den. Men du är alltid en elak gynnare och särskilt folk tycker inte om det. Och folk skrev, stå på det August, sa han. Han behöver ha det här, den är ingen, sa de. Så ja, det är en sådan typ av det, se. Men det växer gamla minnen i alla fall. De där gubbarna, det var mycket av den här sorten i min uppfödelseort. Och svåra var det min mun. Men så tycker det, allt detta det tycker det folk komma ihåg. Det är skojigt, se.
Ja. Så när du kom hit över nu, det finns inga sådana original här i Molin?
No.
Inte alls?
No. Det finns inget, se. Det hör inte till. Om man ska tänka sig original och så, det hörde till de gamla små stugorna på landsbygden i Sverige. Röda stugor och den lilla stugan vid grinden som i forna dagar var vårt barndomshem. Så det var det de bodde i där, se.
Men det var hemtrevligt då? Alltså.
Ja, det var hemtrevligt.
Men sån finns det inte här?
Nej, så sån ser inte här. Det är utdöttat, det är ingen som har något. Sådant, det finns inte original nu för tiden, se.
Mm. Men fanns det några när du kom hit?
Ja.
Fanns det några sådana när du kom hit på 20-talet? Du kommer inte ihåg någon?
Ja, det var inget. Det var inget. De som var här och var gamla, utav gamla svenskar när jag kom hit. De har ju glömt bort och det har växt bort. Och det hade ingen något sådär. Och de yngre, de var ju inga original. Så går det, så det försvinner. Men Jag vet inte på sätt och vis, om man minns sig hela olika gubbar och kunde tala om, så kunde man ju själv bli ett original. Om man sätter och talar om. Ja, väl, det var den, det var om skräddarars och Jönsi tomtade.
Gick de i kyrka?
Va?
Gick de i kyrka på söndag, skräddar Lars och...
Ja, men se det var långt. Se den delen var den sista hemmanet i socknen. Och det var 1,5 mil ifrån kyrkan. Svensk mil, och det är långt. Ja. När du ska gå till fots. Så det var en annan sak, och Gunnarskog på andra sidan. Och där var gränsen, så jag bodde och var född på västra sidan i socknen. Så det var inget mera hemman i den socknen. Det blev en annan socken på andra sidan, Gärdsgården.
Så du gick till kyrkan i Gunnarskog då?
No, jag var inte inne i den kyrkan mer än 2-3 gånger på hela mitt liv till jag var... Sista gången var jag med på en begravning av en pojk som blev skjuten, så jag var likbärare. Jag var 16 år då.
Jaså.
Och vi var två 16-års pojkar, och sedan var det ett par andra små gubbar som var med. Han blev skjuten på en söndag, de var ute och jagade.
Så det var olyckshändelse?
Ja, det var olyckshändelse. Han hade en sån typ av gevär som det var, det kallas stiftantändare. Och den var osäker. När du kastade den på axeln, en gevär, så kanske skottet gick av. Så han skulle gå ut i skogen, och när han gick ut genom dörren och förbi fönstret, så satt en av pojkarna inne på stolen här. Och skottet gick av, gick genom fönstret och in i skallen på honom. Jag gick började skolan med de där pojkarna också. Så de sa till mig, kom till oss upp till söndag där. Vi ska jaga och vara där. Och jag ämnade gå, men hur det var så gick jag inte. Jag kanske har blivit skjuten om jag har gått in.
Så du var inte mycket för att springa och jaga och sånt då?
Ja, jag var ju med. Jag var med mina onklar när de jagade, så jag sköt något lite ibland. Jag hade en gammal mynningsladdare som du laddade med sticka.
Hade du det?
Ja.
Ja.
Jag har skrivit om mynningsladdaren här i Livet i Finnskogarna. När finnarna kom på den tiden, så var det ju mynningsladdare alltså. Så det var inte mycket för familjen, för det var kanske du fick skjuta en fågel med mynningsladdaren, och så var det inget mera den dagen, och det var inte gott att få mat. Men en sån där historia om livet i Finnskogar, den blir på... Väl, här är lite grann jag ska berätta om livet i Finnskogarna. Det är många typer av livet i Finnskogarna. Från gammal, från 400 år tillbaka, och sedan är det folk som är där varje vinter med och hugger och kör timmer och forsar fram. Så det är fortfarande livet i Finnskogarna ännu ett fina dag. Fast den började för 400 år sedan när finnarna flyttade dit på Karl den IX:s tid. Det är inte en lätt sak att berätta något angående livet i Finnskogarna, för vi har en tidsrymd av 400 år sedan Karl den IX fick i stånd till att ett antal av Finlands befolkning skulle invandra till norra Värmland, där är så litet man vet vad som hänt under denna långa tidsperiod. Kanske några rykten från här och där, vad som för sig gått i dessa vilda skogar. Men vad man vet om det hela får man nog ta med en nypa salt. Dessa finnar, en del av dem trodde nog att de skulle komma till ett Klondyke och liksom hitta något guld, men det blev andra bullar av. När de nu kom till dessa vilda skogar, vi kan antaga omkring 12 svenska mil i fyrkant, inga vänner att komma till, ingen god granne som sade: kom in och tag av de skorna av er och varm edra kalla fötter.
Detta är sida nummer 2, kassett nummer 7, fortsättning med Albert Larsson, Molina, Illinois. Kassett 7, sida 2.
Och varm edra kalla fötter vid den öppna spisen, spisbrasan. Men ingen att tala till, ingen att rådfråga. Var är butiken? Var är biblioteket? Var är närmaste läkare? Allt detta fanns ingenting av på den tiden. Inget hus att bo i. Det var väl att ha en eldbrasa i en stenrös någonstans i skogen att skaffa mat till barn och äldre var ju en ganska stor fråga. Den enkla mynningsladdaren eller hagelbössan var nog inte tillräcklig att föda en familj. Så traps eller giller måste upprättas här och där i skogen till att fånga fåglar och harar i. Nu var det en ingen tid att ligga på latsidan. Varje familj måste bygga sig en stuga så de kunde få tak över huvudet, så att säga. Vi kan ju nu antaga att redskapen på den tiden var ganska enkla. Kanske inte en såg, utan yxa fick fullgöra som byggnadsredskap. Man kan undra vad sorts tak som lades på den första stugan i dessa vilda skogar. Vi kan antaga att stugan måste byggas och det var sten tillgänglig för att kunna bygga en spis. Ty tegel var ju inte att tänka på. Nu medan stugan byggdes, så om det var flera i familjen som kunde arbeta, så var det att hugga ned skog på ett visst område som en gång i framtiden skulle bli åker och äng. Sedan var det att bränna upp dessa skog. Denna skog som blivit nedhuggen och sedan så en så en kallad skogsråg mellan stubbar och sten, och så fick familjen hoppas på att vetekorden skulle falla i jorden och dör, så blir det kanske en skörd nästa år. Och så får våra barn smaka på den första kakan som blivit bakad av den första. Av den första skogsrågen bland livet i finnskogarna. Efter ett par års tid och så hade dessa strävsamma människor timmerat upp sina små stugor här och där. Och i de vilda skogarna. Men även detta var inte nog att reda sig med. Den mat som hade anskaffats under sommaren var inte tillräcklig när den långa och bistra vintern anlände med 30 graders kyla. Det var att gå ut med den gamla hagelbössan för att skaffa något villebråd så det kunde bli något i stekpannan till middag. Men detta var inte alltid lyckosamt. Det visade sig snart att denna levnadsstandard var inte tillräcklig för både yngre och äldre. Sjukdom anlände och ingen hjälp att få. Lungsoten började med att snabba steg. Begravning blev det vanligt vid denna tid till att sörja för. Vid dessa begravningar gick det ganska enkelt tillväga. Ingen talade vid graven, ingen bil hämtade sörjande, ingen kyrka, inga likbärare. Barn och andra i familjen stod utanför stugan när kistan med den döde surrades till två granpålar, en på var sida om hästen. Nu bar det iväg genom vilda skogen till någon begravningsplats långt borta i skogen någonstans enligt det levandes tillstånd dessa människor fick finna sig i, så kan vi antaga att livstiden blev mycket kort. Så denna typ av begravning uppkom nog rätt så ofta. Nu kommer frågan, hur länge tror vi att det tog innan någon förbättring skedde i dessa skogar? Om jag skulle få gissa så tror jag att ganska lite förbättrades de första 100 åren. Och ganska lite förbättrades under det andra århundratalet. Ty vi kan ju tänka att största förändring har skett på vårt 1900-tal. Ty finnarnas invandring började med 1600-talet. Vi kan ju säga att omkring 1850-talet så begynte timmerdrivning i dessa skogar och timmerkörare kom dit upp från Fruksdalen och omnejder. Så mycket för denna tidsperiod. År 1913 så följde jag med min far och en broder upp mot finnskogarna för att köra timmer. Vi lastade timmersledarna på en vagn Ty det var ingen snö framkommen till Nyskogasocken, var finskogarna börjar. Så kastar vi vagnen i snödrivan i snön, var en meter djup här, så vi kunde ta slädarna fatt. 30 grader kallt var det, så när vi kom en mil väster om Bograngen vid norska gränsen, så fick vi bo i en gammal drängstuga med öppen spis. Kallt var det i stugan, så vi sov med vintermössan på. I andra ändan av stugan bodde en äldre gumma. Hon hade en kamrat som bestod av en höna som satt på en käpp vid ena fönstret. Hon lade ett ägg då och då. Inom en månad måste vi flytta ut i vilda skogen. Där var en stor gammal stuga som vi fick bo i. Sängar, där var sängar var det runt väggarna. Vi träffade där timmerkörare, två stycken med varsin häst. Johan och Gustav var deras namn. Denna Johan var en intressant personlighet. Snegad var han. När han så varje kväll kom in från skogen och beklagade sig för det hårda arbetet han utförde under dagen, så pekade ena ögat mot taket och det andra ned mot golvet. Detta blev så komiskt som man kunde skratta sig fördärvad. Han hade också sitt eget uttal på sina meningar. Till exempel när han talade om sin häst, så sade han så här: han är så stark, men han hall inte ut. Han bär butsen don. Detta är ett språk som inte många förstår, men även många svenskar skulle inte förstå. Han menade att hästen var kraftig, men han höll inte ut och segdrog, utan han ryckte till så släden gick i trasor. Och så blev det ingen förtjänst mera den dagen. Nästan varje kväll Johan kom från skogen, så hade han alltid något klagomål. Kanske var det hästen eller andra svårigheter. Men när han berättade allt detta med sina sneda ögon och så den egendomliga dialekten, så måste hela den gamla stugan med dess invånare komma till skratt. Ja, tiderna förändras och vi med dem. Detta folk som genomlevde de första 200 åren bland livet i finskogarna kanske aldrig fick njuta en afton med en god skratt. Så nu i vårt 1900-talet, när alla dessa timmerkörare av olika typer möttes från skilda håll i finskogarna i dessa kojor, så ljöd skrattsalvorna efter de fått sin första kaffekopp efter dagens möda och besvär. Så med andra ord, han med andra ord har sorgen utbytts till munterhet. Det började nu våras och solen blev ganska varm i dessa finskogar. Påskhelgen anlände medan vi vore där. Dessa två kamrater, Johan och Gustav, skulle nu avsluta sin körning och fara till sin hemort till påsk. Så Gustav sade till Johan: jag ska ta hand om packningen nu medan du tar det fläskbenet vi har och kokar en ärtsoppa av. Jag var inne i stugan för att få mig lite till middag medan Johan stod vid den rödheta spisen och rörde ärtsoppan medan de sneda ögonen svettades. Nu kom Gustav in och sade: jag är nu färdig, har du soppan färdig? Så lyfte Johan på den gamla träsleven och utropade: titta, så ren sleven blev, sa han, har blivit. Den hade blivit rentvättad i den heta soppan, se. I den heta heta ärtsoppad. Sleven hade nog inte varit tvättad sedan den kom till finskogarna vid juletid och nu var det påsk. Inom ett par veckor så var det tid för oss att packa och säga farväl till den gamla stugan som varit ett enkelt hem för en liten tid samt en liten kort erfarenhet från livet i finskogarna. Detta var nu den 4 april 1913 och snön var ännu meterdjup i skogen. Under hemfärden söderut, innan vi inom två dagar var vi södra ändan av finskogarna och där hittar vi vår vagn som vi lämnade sluten, så slutar också snön. Så vi tar timmersledarna och lägger dem på vagnen och så fortsätter vi söderut till vår hemort som tar ännu två dagar. Nu, 6 år senare, på en plats vid Klarälvens stränder, så träffade jag Johan 6 år senare. Det var mycket intressant att se honom. Ärtsoppan var nog hälsosam, ty han såg frisk ut och var i affärstagen och sålde rulltobak för 50 öre tummen. Men sina vridna ögon hade han ännu kvar, ty när han talade så pekade ena ögat mot grantopparna och den andra ned mot Klarälvens stränder. År 1954 är jag i Sverige och jag sitter på ett café i Sunne, Värmland, och dricker en kopp kaffe. Nu hade 41 långa år flytt sedan jag såg finnskogarna. Två stora världskrig hade gått av stapeln och mycket annat hade förändrat vårt levnadsförhållande. Jag börjar med att tala lite med mig själv och tyckte som att det skulle vara skojigt att se finnskogarna på sommartid. Jag hoppade på nästa buss och inom ganska kort tid så var jag i gränsen till finnskogarna. Nu kommer både barn och äldre in på bussen och när de öppnade sina munnar så var det ännu den finska dialekten som sitter kvar i folket sedan 400 år tillbaka i tiden. Vid kvällens inbrott så fick jag ett hotell i Höljes norra finnskoga socken. Nästa dag så var jag uppe vid norska gränsen. Ett gott stycke in i Norge tillhör finnskogarna. Finnskogarnas invandringsdistrikt. Högsta toppen är Badstuknappen. Högsta toppen på dessa skogar. Från där kan man skåda miltals så det blånar i luften. Skog och bara skog. Liksom utdelningen som kom till Sårväg. Som kom till sågverken i Norrland sade. Jag såg. Och när jag stod där och såg, så såg jag bara såg. Nästa dag tar jag bussen tillbaka. Vid sidan av Klarälven stränder. Det flöt timmer på Klarälven natt och dag. Och skulle sedan landa vid sågverk och massafabriker i nedre Värmland. Så går bussen över Klarälven och över till södra ändarna av finnskogarna. Här stannar bussen vid ett vägskäl för att invänta en annan buss. Några pojkar och flickor kommer från skogen och hade plockat lingon och en köpare var där för att köpa dem. När jag nu ser satt på bussen så gick mina tankar 400 år tillbaka i tiden. När de stackars finnarna slet och svalt och kunde inte få nog att livnära sig med. Vilken skillnad idag. En allmän välmåga råder. Pengar växer på träd. Det är tjockt av miljonärer i dessa skogar. Finnskogarna är bland de rikaste skogsområden i Sverige. Bussen ska snart avgå. Barnen väntar på sin betalning för skogens röda guld. Lingonen. Allt lider nu mot aftonen. Och dagen nalkas sitt slut. Solen går ner mellan tallarna. Jag ser de sista träden försvinna. Aldrig kan jag mer se denna plats mera. Jag har haft min sista skymt av livet i finnskogarna.
Det var slut på samtalet med Albert Larsson, Moline, Illinois. Slut på intervjun.